Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om Metas och PayPals egna dieselgates. Det blir alltså två stycken små skandaler, eller stora skandaler egentligen, i en och samma podd.
Mm. Och eftersom de har inträffat nu eller avslöjats nu under den senaste månaden, så tar vi och packar ihop dem till veckans huvudämne och passar på att skämma ut både PayPal och Meta i veckans avsnitt av Bli säker-podden, som produceras av Nikka Systems och är inspelat när då, Peter?
Den 8 januari och året är 2026. Det släpps 9 januari, också 2026.
Men 2025 skulle vi faktiskt kunna börja med att blicka tillbaka lite till och bjuda våra lyssnare på en liten inblick i hur poddlyssnandet på Bli säker-podden egentligen gick under 2025.
Jajamensan, även under nådens år 2025, precis som 2024, nådde vi 1 miljon nedladdningar, över 1 miljon nedladdningar och visningar.
Mm. Väldigt, väldigt glädjande att se. Och vi har ökat på två stycken plattformar.
Ja, med Spotify. Vi hade 48 000 lyssningar där under 2025. Och det kan jämföras med 38 under året där innan. Och YouTube, denna globala plattform. Det är ju störst i världen för att lyssna på poddar. Av någon anledning.
Ja.
Så är det. Och titta på poddar kanske. Där ökar vi och har nästan 200 000 visningar 2025 jämfört med 42 000 året där innan. Men allting är inte guld och gröna skogar här i poddlyssnandet, utan vi minskar faktiskt via RSS. Alltså det här gamla traditionella sättet att lyssna på poddar. Som vi som laddade hem poddar till vår iPod en gång i tiden använde.
Ja, och det är väl för att videoformatet har ökat. Men ja, väldigt glädjande att se att vi tog 1 miljon nedladdningar och visningar under 2025, och ifall du vill hjälpa oss att göra det under 2026 också, så passa på att tipsa vänner och bekanta om att prenumerera på podden, som gör dem lite säkrare för varje vecka som går. Och då kan du passa på att de kan lyssna på den här podden i Bluetooth-hörlurar som kanske är farliga.
Ja, bli säkrare i dina osäkra hörlurar. Mm. För nu så kan vi prata mer om sårbara hörlurar som kan utnyttjas för att tjuvlyssna på samtal. Det låter ju lite scary.
Ja, och det är det faktiskt också. För vi har tidigare i podden pratat om problematiken med sårbara Bluetooth-mobiler. Och vi har nämnt att den här gamla rekommendationen som fortfarande florerar av någon anledning om att stänga av Bluetooth på mobilen inte är någonting som vanliga människor behöver göra. Det räcker med att hålla sin mobil uppdaterad. Men nu har det upptäckts en väldigt intressant sårbarhet som inte ligger i Bluetooth i mobilen, utan Bluetooth i hörlurar. Att hörlurar skulle kunna användas för att attackera Bluetooth är någonting jag inte ens hade tänkt på, men så är faktiskt fallet, och det har nu demonstrerats av Dennis Heinze och Frieder Steinmetz, som har skrivit om det på sajten insinuator.net. De upptäckte 3 stycken sårbarheter i slutet, eller förlåt, de publicerade det här blogginlägget i slutet av december om 3 stycken sårbarheter som de hade upptäckt ett halvår tidigare. Och det är sårbarheter som finns i Bluetooth-hörlurar som använder Bluetooth-kretsar från tillverkaren Aroa. Inte någon som jag hade hört talas om. Men det är i alla fall en tillverkare av sådana här Bluetooth-kretsar som sedan används av flera andra tillverkare för att skapa sina trådlösa hörlurar och portabla högtalare och liknande. Och nu har det då alltså upptäckts 3 stycken sårbarheter i Bluetooth-kretsarna från Aroa när de används i kombination med Aroas referensimplementation för Bluetooth. Alltså sättet som egentligen de här Bluetooth-hörlurarna ska använda kretsarna. Lyckligtvis innebär det att det här är en sårbarhet som går, eller 3 sårbarheter som går att åtgärda med en firmware-uppgradering. Men det kommer krävas en firmware-uppgradering av de berörda hörlurarna. Och vilka hörlurar är det då? Ja, Det vet vi inte riktigt, men vi har i alla fall en lista på tillverkare som har bekräftats att ha sårbara hörlurar. Och där hittar vi vilka hörlurstillverkare då, Peter?
Beyerdynamics, Bose, Aeris Max, Jabra, JBL, J-Labs, Marshall, More Labs, Sony och, hjälp mig här, Tefal.
Jag har ingen aning hur det ska uttalas. Tefal stavas det åtminstone.
Ja. Mindre kända, men vi har ju Sony, vi har Marshall, är ju de svenska som använder Marshall-varumärket och hörlurar. JBL, Jabra.
Det är stora gänget. Tillverkare. Det är det. Och vad är då problemet med de här hörlurarna? Och kom ihåg, det gäller inte alla hörlurar från de här tillverkarna, men vi vet ännu inte exakt vilka. Vad är det som händer här då? Jo, det finns tre stycken sårbarheter som tillsammans gör att angripare kan ta över hörlurarna. Angripare som är inom Bluetooth-räckvidd till hörlurar som är ihopparade med en användares telefon kan exfiltrera hemligheterna ur de här Bluetooth-hörlurarna och därmed göra så att deras attackdator utger sig för att vara hörlurarna som då redan är ihopkopplade med användarens mobil. Och eftersom hörlurarna då är ihopkopplade med mobilen kan de falska hörlurarna, attackdatorn, kan angriparna göra allt det som de riktiga hörlurarna kan göra också. Till exempel om användaren har gett hörlurarna åtkomst till kontaktlista och samtalshistoriken, då kan angriparna se det. Angriparna kan också ringa samtal, för det kan du ju göra direkt från hörlurarna. De kan ringa samtal, antingen ringa betalsamtal, alltså dyra betalnummer. Jag vet inte hur sannolikt det är att angripare skulle göra det. Ja. Men de skulle kunna göra det. Eller så skulle de kunna avlyssna användaren. De skulle kunna ringa sig själva från de falska hörlurarna. Sen förlora anslutningen till mobilen. Då kopplar ju mobilen över så att den använder den interna mikrofonen istället. Och då skulle angriparna kunna fortsätta tjuvlyssna på användaren därigenom. Men kom ihåg att det här förutsätter att angriparen är inom Bluetooth-räckvidd från första början. Så det blir inte jättelångt avstånd det går att lyssna på inledningsvis åtminstone.
Ja, du har ju ibland att du kommer åt, du ser grannas enheter och sånt.
Ja, jo, det har du en poäng i. Och sen också allt det här som går att göra med röstassistenten, till exempel skicka meddelanden. Så det här, det är faktiskt en allvarlig sårbarhet, men vi ska komma ihåg att det inte är en sårbarhet i mobiltelefonerna utan det är en sårbarhet i hörlurarna. Och flera tillverkare har redan åtgärdat den här sårbarheten genom en mjukvaruuppdatering. Beyerdynamics, Jabra och Marshall, de har alla rullat ut varsin firmware-uppgradering som det då går att installera på de här hörlurarna med den tillhörande appen. Så rekommendationen till våra lyssnare med anledning av det här, det är att om ni har ett par hörlurar från någon av de här tillverkarna, kontrollera i den tillhörande appen om det finns en firmware-uppgradering som åtgärdar den här sårbarheten. Och när det sen gäller er som är grävande journalister, jobbar inom försvaret, högt uppsatta politiker, personer där det finns en risk att en angripare skulle utföra den här attacken mot er i verkligheten, då ska ni kanske höra med tillverkaren av era Bluetooth-hörlurar ifall de är påverkade av det här. Vilka av deras modeller som i så fall är påverkade och åtminstone om er modell är påverkad och ifall det i så fall finns en firmware-uppgradering på gång som åtgärdar sårbarheten eller sårbarheterna.
Ja, vi går vidare och pratar om LastPass, denna lösenordshanterare som var rekommenderad lösenordshanterare från denna man, Karl Emil Nikka, fram till 2020. Sen så föll de ifrån den pedestalen.
Ja, och det var helt enkelt för att det kom bättre alternativ. Bitwarden var moget. Sen förstörde LastPass sin egen gratisversion. De gjorde så att den inte kunde synka mellan dator och mobil utan att betala. Då blev den ganska ointressant. Och sen så hade vi ju skandalen 2022 som vi dedikerade poddavsnitt 178 till, när det upptäcktes att det hade varit ett intrång hos LastPass. Ett intrång där angripare stal de här lösenordsvalven. Och det var ju någonting som jag poängterade att det var inget problem, för att när det kommer till lösenordsvalven så är de krypterade så att enbart användaren själv kan dekryptera dem. Hela idén med molnbaserade lösenordshanterare förutsätter att enbart användaren själv dekrypterar lösenordsvalven lokalt på sina enheter. Så att om lösenordsvalven läcker, vilket var fallet med LastPass, så är ingen skada skedd. Det är det som gör att vi kan använda molnbaserade lösenordshanterare överhuvudtaget. Men det som gjorde att vi upphävde rekommendationen och gav det en uttrycklig avrådan från att fortsätta använda LastPass, det var ju att de hade ljugit i sin dokumentation om just det här. I deras technical white paper, då hade de skrivit så här, fritt översatt till svenska:
all känslig valvdata krypteras och dekrypteras uteslutande på användarens lokala enhet.
Men så var inte fallet, för de hade inte den typen av kryptering för webbadresserna, URL:erna. De låg inte krypterade, vilket gjorde att när den här datan läckte, då kunde angripare se en extremt typ av känslig data, nämligen vilka webbplatser som användarna hade sparat lösenord för. Och efter att en sån lögn har, alltså, den lögnen gjorde ju att jag tappade allt förtroende för LastPass och för produkten framförallt, för den var ju felbyggd. Den funkar inte alls så som de påstod att den gjorde. Och därför blev jag lite förvånad faktiskt när jag nu i början av januari upptäckte en artikel hos Wired med rubriken, översatt till svenska, hur LastPass återuppbyggde förtroendet i den digitala tidsåldern.
Ja, låter ju bra.
Ja, för nej, de har minsann inte återuppbyggt något förtroende. Men i Wired-artikeln står det så här, fritt översatt till svenska.
Exakt, det står ju här. Under de senaste åren har lösenordshanteraren LastPass tänkt om kring hela sitt säkerhetsarbete och infört nya åtgärder för att skydda sina användare. Nu kommer företaget ut ur en kris med en ombyggd säkerhetsinfrastruktur och ett förnyat uppdrag att bevara användarnas data och deras förtroende framöver. Fantastiskt.
Ja, och det är ju klart att det går att skriva så där ifall du själv får skriva artikeln. Och ja, det här visade sig vara en sponsrad artikel. Ja. Så det är LastPass som i tredje person skriver om hur de återuppbyggde förtroendet. Men jag kan lugna er, LastPass, ni har inte återuppbyggt något förtroende. Ni har ett totalt raserat förtroende och har väldigt små chanser att få tillbaka det. Men jag ska faktiskt ge några tips gratis på hur ni i så fall kan göra det. Men vi tar och passar på att kolla på vad som har hänt med anledning av den här läckan. För det är faktiskt någonting vi kan dra nytta av och dra lärdom av, oavsett vilken lösenordshanterare vi använder. Och det vi kan börja med att konstatera, det är att den här typen av intrång, det får faktiskt konsekvenser som kostar pengar. I december 2025 bötfälldes brittiska LastPass av brittiska ICO, vars verksamhet överlappar med svenska integritetsskyddsmyndighetens, alltså motsvarande det i Storbritannien, och de skrev så här, fritt översatt till svenska:
vi har bötfällt lösenordshanteraren LastPass UK Limited med 1,2 miljoner pund efter ett dataintrång 2022 som kompromitterade personuppgifter för upp till 1,6 miljoner av företagets brittiska användare. Vi konstaterar att LastPass inte har infört tillräckligt robusta tekniska säkerhetsåtgärder, vilket i slutändan gjorde det möjligt för en hacker att få obehörig åtkomst till företagets säkerhetskopieringsdatabas. Det finns inga bevis för att hackare kunnat dekryptera kundernas lösenord eftersom dessa lagras lokalt på användarnas enheter och inte hos LastPass.
Men trots det så finns det nu indikationer på att folk har blivit av med kryptovaluta på grund av att de har sparat lösenordet eller seedphrasen till sin kryptovalutaplånbok i sitt LastPass-valve. Och det är någonting som blockkedjeföretaget TRM säger sig kunna påvisa kopplingarna till. Det här var en artikel som jag hittade via Bleeping Computer och jag tänkte att vi läser ett litet utdrag ur den artikel som TRM publicerade på julafton av alla dagar, där de skriver så här, fritt översatt till svenska.
Även om valven var krypterade och till en början oläsliga utan varje användares huvudlösenord kunde angriparna ladda ner valven. Detta skapar en långsiktig risk för mer än 25 miljoner användare globalt. Alla valv som skyddats av ett svagt huvudlösenord skulle med tiden kunna dekrypteras offline, vilket gjort ett enskilt intrång 2022 till ett flerårigt tidsfönster där angripare i det tysta kan knäcka lösenord och tömma tillgångar över tid.
Mm. Och det här är ju någonting vi måste tänka på när det gäller alla våra lösenordshanterare. Vi måste välja starka lösenord, starka huvudlösenord för att skydda våra lösenordsvalv. För att om angripare kommer över valven, då kan de sätta datorer på att knäcka huvudlösenorden och därefter ta sig in i valven om vi har valt svaga huvudlösenord eller återanvänt lösenord. Det är det jag brukar poängtera. Vi måste välja huvudlösenord som är så starka att det är tidsmässigt omöjligt för angripare att knäcka huvudlösenorden. Och det är därför som jag också poängterar vikten av att välja en lösenordshanterare som har stöd för fingeravtrycksupplåsning eller ansiktsupplåsning, så att man slipper knappa in det där långa huvudlösenordet varenda gång. Så tänk på med anledning av det här att ha ett starkt huvudlösenord, för annars är risken att angripare lyckas knäcka huvudlösenordet någon gång i framtiden om ditt valv skulle hamna på avvägar. Någonting säger mig att angriparna i det här fallet dessutom har dragit nytta av just den här bristen i LastPass design som gjorde att inte webbadresserna var krypterade. För att om de då kunde se att en användare hade konton på webbplatser som är relaterade till kryptovaluta, då är sannolikheten högre att användaren också har hemligheter som kan användas för att stjäla pengar ur användarens kryptovalutaplånbok i valvet. Vilket då har kunnat göra att de här angriparna har kunnat prioritera vilka valv de ska sätta datorer på att knäcka lösenorden till. Det är bara min spekulation, men jag håller det väldigt sannolikt. Så oavsett vilken lösenordshanterare du väljer, tänk på att välja ett starkt huvudlösenord och tänk på att aktivera tvåfaktorsautentisering också, men tvåfaktorsautentiseringen skyddar inte ifall själva lösenordsvalvet läcker. Det skyddar bara åtkomsten till det. Så lösenordshanteraren måste ha ett starkt huvudlösenord även om du har aktiverat tvåfaktorsautentisering. Och sen tips till LastPass. Om ni vill bli kanske inte rekommendera. Nej, men alltså kanske så att någon skulle vilja ta i er metong överhuvudtaget alltså, i framtiden.
Oh, du är så hård.
Ja, då är det tre saker som gäller. Ett, öppna källkoden. Ni har noll förtroende om ni inte gör det. Två, publicera tredjepartsgranskningarna så att vi kan se rapporterna. Och tre, fixa gratis erbjudandet, för ni är ju totalt irrelevanta nu för tiden.
Ja.
Ni behöver gratisanvändare för att få premiumanvändare. Så det här är enda lösningen jag ser framåt. Att publicera artiklar där ni påstår att ni har återfått förtroendet, det gör bara att ni ser rent av patetiska ut.
Jajamensan. Och nu går vi vidare till ännu jobbiga patetiska grejer. Det är bara hemskt alltihopa. PayPals och Metas egna Dieselgate.
Ja. De har ju gjort varsin Dieselgate nu, och då måste vi först och främst fråga Peter som motorjournalist. Vad var en Dieselgate, eller vad var Volkswagens Dieselgate?
Ja, det var Volkswagen-gruppen med sina undermärken Audi, Skoda, Seat, Porsche och även Volkswagen då, personbilar, som hade mjukvara som visade ett resultat, hur motorerna fungerade när det skulle göra utsläppstester, certifieras för myndigheterna då, och sen någonting helt annat i verkligheten hos kunderna. Och 2015 briserade detta när amerikanska myndigheter kom på dem. Med resultat av lite fängelsetid för amerikanska chefer och för tysk del så dryga böter, och fortfarande är inte det här helt klart rättsligt.
Nej, för det här är ju egentligen katastrof att ett företag kan få för sig att manipulera bilar så att de beter sig på ett sätt när de testas och ett helt annat sätt i verkligheten. Det, jag tänker ur konkurrensperspektiv, jag tänker på faktumet att om vi tänker oss tillbaka till 90-talet, då var dieselbilar någonting som vi tyckte illa om av miljöskäl.
Ja.
Sen kom det en litet uppsving där dieselbilar plötsligt framstod som inte miljövänliga, men bättre ur ett miljöperspektiv.
Det här var en branschlösning, verkar det vara faktiskt. Det finns mycket som tyder på att många höll på så här. Man försökte alltså lösa ett problem som var olösligt egentligen. Äta kakan och ha den kvar, helt enkelt.
Ja, men de blev ertappade. Och det är det som PayPal och Meta nu också har blivit. För de har gjort samma sak. Att de har försökt agera på ett sätt i verkligheten, men ett annat sätt när de granskats. Båda de här företagen har blivit avslöjade nu under den senaste månaden och vi ska dyka ner i de respektive Dieselgate-skandalerna för PayPal och Meta. Och vi börjar med PayPal. Det här är en uppföljning på det vi pratade om för ungefär ett år sedan med PayPals webbläsartillägg Honey. Använder du Honey, Peter?
Nej, jag testade det, men dels gav det ju ingenting och dels blev det ganska snabbt, ganska uppenbart att det här var ganska shady faktiskt.
Mm. Och shady är väl ett väldigt, det var inte så kraftigt beskrivet av dig, för YouTuben Megalag som kom med det här avslöjandet fick enorm uppmärksamhet när han då avslöjade att det här webbläsartillägget, Honey, det var gjort för att användare skulle kunna hitta bra rabattkoder när de handlade på nätet. De kunde klicka på Honeywebbläsartillägget och då se ifall det fanns några rabattkoder för sajten de handlade på. Men det som Megalag avslöjade, det var att webbläsartillägget gjorde mer än så. Ifall en användare kom till sajten genom att klicka på en affiliate-länk. Och kort, vad är en affiliate-länk?
Det är att jag skapar en länk till ett företag som jag ger till dig. Om du då handlar där på det företaget så får jag en liten peng för det.
Precis, och om jag klickar på länken för att komma dit.
Ja, och om ingen annan skriver över den länken sen.
Och det var precis det som Honey gjorde, att även om det inte var de som hade förmedlat själva säljet, alltså det var inte de som hade gjort att användaren kom till sajten, så tog de kommissionen. De skrev över att nej, men det är Honey som har bidragit till, så det är Honey som ska ha pengarna. Och det här gjorde ju att det uppstod en massa problem. Dels så var det till exempel såna här rabattkoder som bara var avsedda för specifika målgrupper, till exempel veteraner i USA, som började användas av alla möjliga. Dels så gjorde det att hela affiliate-systemet sattes ur spel, eller skadades åtminstone. För att plötsligt gick det ju inte att veta, okej, men vem var det egentligen som bidrog till att det här var en försäljning som blev av? Och dels så gjorde det ju då att affiliates, sådana som tjänar pengar på affiliate-marknadsföring, inte fick betalt. Ja, och sen givetvis också, kanske jag ska nämna, eftersom PayPal både ville äta kakan och ha den kvar, så erbjöd de företag att signa upp sig för ett avtal med Honey som gjorde att företagen själva kunde välja vilka sådana här rabattkoder som Honey-tillägget skulle upptäcka. Så trots att användaren förväntade sig få de bästa rabattkoderna var det inte säkert att de fick det. För det kunde hända att avtal hade slutits mellan handlaren och Honey, så att det var en lägre rabattsats.
Det är ju beskyddad verksamhet i den digitala världen nästan.
Men vad är det som har upptäckts nu då? Jo, Megalag har efter ett år av väntan återkommit med två stycken uppföljningsavsnitt som vi länkar till i våra show notes. Kolla jättegärna på dem i sin helhet, de är suveräna. Där han har granskat hur egentligen det här tillägget beter sig. För det han noterade, det var att det var inte alltid som tillägget gjorde på det här viset. Och eftersom han kunde granska källkoden i tillägget och se hur det interagerade när han handlade saker på webben, så kunde han konstatera att PayPal har byggt in en lösning i tillägget för att det inte ska märkas hur shady, för att använda ditt uttryck, det egentligen är. De vet att det här inte är någonting som är tillåtet att göra enligt de villkor som de har kommit överens om med affiliate-nätverken.
Alltså, du får inte skriva över min kaka helt enkelt.
Nej, precis. Nej. Du får inte påstå att det var du som... PayPal får inte påstå att det var de som ledde till den här försäljningen. De får inte plocka kommissionen på det här sättet. Så de har försökt dölja det. Och det de bland annat har gjort då, det är att de har kontrollerat ifall användaren är inloggad. Och om användaren är inloggad, hur gammalt konto användaren i så fall har. För att om användaren är inloggad och har ett konto som har funnits länge, då är det ett tecken på att det här är en riktig användare. Medan ifall användaren inte är inloggad eller inte har ett gammalt konto, har ett helt nyskapat konto, då är det ett tecken på att användaren inte är en riktig köpare, utan istället någon som bara är ute efter att testa hur det här tillägget egentligen funkar. Och då finns det en inbyggd funktion i tillägget som gör att om tillägget misstänker att användaren är en sån här testköpare, inte en riktig köpare, då skriver inte tillägget över den här referensen som gör att PayPal får pengarna istället för den som faktiskt skickade besökaren till webbutiken. Och sen har de också, och det här är egentligen helt otroligt, de har kodat i tillägget så att om användaren har varit inloggad på något av 5 affiliate-nätverks webbplatser, då ska inte tillägget skriva över de här referenserna överhuvudtaget. Och det är ju jättesmart, för det är inga vanliga användare som skulle få för sig att logga in på affiliate-nätverks webbplatser. Det är ju bara de som jobbar med affiliate-nätverken som är inloggade där. Så tillägget kollar i kakorna och ser, finns det här några spår av att den här användaren faktiskt jobbar med affiliate-nätverk? Och om så är fallet, ja, då skriver den inte över referenserna. Det här är liksom urtypen på Dieselgate-skandal, att få tillägget att fungera på ett sätt när vanliga användare använder det, men ett helt annat sätt när någon granskar hur det fungerar. Om ni vill se det här i praktiken, så kolla jättegärna på Megalags 2 uppföljningsavsnitt som ligger länkade i show notes. Men vi ska gå vidare till Meta, för PayPal är inte de enda som har hamnat i blåsvärden nu, utan vi har faktiskt en uppföljning från Reuters. Vi pratade här om veckan om de interna dokumenten som läckt till Reuters, nyhetsbyrån Reuters, som avslöjade att Meta satt i system att tjäna pengar på bedrägliga annonser. Nu vet vi att de dessutom tillämpar Dieselgate-metoden för att det inte ska ertappas. Det här är ett uppföljningsavslöjande som Reuters publicerade den 31 december, som vi hänvisar till. Länk i show notes som vanligt. Och vi kan börja med att fundera på, eller egentligen se vad det var Meta ville undvika. Det de ville undvika var att länder skulle kräva att de verifierade annonsörer. För verifierade annonsörer skulle kunna vara en metod att få bukt med alla dessa bluffannonser som vi har pratat om genom åren. Och Reuters beskriver det så här, fritt översatt till svenska.
Metas dokument visar också att företaget är medvetet om att universell verifiering skulle minska bedrägerierna. Dokumenten visar att Meta skulle kunna införa åtgärden i vilket som helst av de länder där företaget verkar på mindre än 6 veckor, om de skulle välja att göra det. Men Meta har undvikit det på grund av kostnaden. Trots att företaget i fjol hade en intäkt på $164,5 miljarder, nästan uteslutande från reklam, har Meta enligt dokumenten beslutat att inte spendera de cirka $2 miljarder som de beräknat att universell verifiering skulle kosta. Utöver den kostnaden för implementering noterade personalen att Meta i slutändan skulle kunna förlora upp till 4,8% av sina totala intäkter genom att blockera overifierade annonsörer.
Och så ville Meta såklart inte ha det, förlora massa pengar. Det kändes ju inte speciellt aktuellt. Så de ville hitta alternativa lösningar. Reuters artikel tar avstamp i Japan där Meta ville hitta en annan lösning för att slippa verifiera de här annonsörerna. Och då såg Meta hur Volkswagen hade arbetat och tänkte, vi gör precis sådär. Det där är en lösning som funkar.
Det är din tes i alla fall.
Det är min tes, det är inte Reuters som säger det. Och deras motsvarighet till mjukvara som beter sig på olika sätt beroende på om bilen körs i ett Tesla eller i verkligheten, det är Metas annonsbibliotek. Reuters skriver så här, fritt översatt.
Meta byggde biblioteket som ett verktyg för transparens och företaget insåg att japanska tillsynsmyndigheter sökte i det som ett enkelt test av Metas effektivitet när det gäller att hantera bedrägerier enligt ett dokument. För att prestera bättre på det testet fann Meta-personal ett sätt att hantera det de kallade för upplevd förekomst av bedrägeriannonser som förekom i bibliotekssökning, visar dokumenten. Först identifierade de viktigaste sökorden och kändisnamnen som japanska biblioteksanvändare valde för att hitta bedrägeriannonser. Därefter körde de identiska sökningar upprepade gånger och tog bort annonser som verkade bedrägliga från biblioteket och Metas plattformar. Taktiken lyckades ta bort en del bedrägliga annonser av den typ som tillsynsmyndigheter skulle vilja rensa bort. Men den tjänade också till att få sökresultaten som Meta trodde att tillsynsmyndigheterna såg att framstå som renare än de annars skulle ha gjort. Denna rensning förklarade Meta-team i dokument om deras arbete för att minska möjligheten att upptäcka bedrägerier syftade till att göra problematiskt innehåll ohittbart för tillsynsmyndigheter, utredare och journalister.
Jag tror att jag lägger in mig själv där i kategorin utredare, för att precis det som Reuters här beskriver har jag upplevt när jag har gjort de här kartläggningarna tillsammans med Uppdrag granskning och Kalla fakta. Jag trodde när jag upplevde det att det bara var buggar i Metas mjukvara, men nu vet vi att nej, det var satt i system. Jag upptäckte till exempel att när jag sökte eller valde att lista en Facebook-sidas annonser, då fick jag upp en massa bedrägliga annonser. Men när jag sen återvände till den listningen en eller två dagar senare, då kunde några av de där annonserna vara helt försvunna. Inte markerade som att de hade blivit bortmodererade, utan helt försvunna.
Ja, för att de syns även om de så att säga avslutar eller spärrar då i normalfall.
Ja, precis. Om en annons plockas bort ur den aktiva körningen eller modereras bort överlag, så är den markerad som en bortplockad annons. Det går inte att se vad den där annonsen var, men den ligger kvar som en bortplockad annons. Men nej. När jag kollade i de här listningarna så var det vid flera tillfällen annonser som var puts borta, inte markerade som bortmodererade. Och det här är ju bara en av de sakerna som gör att Facebooks såna här annonsbibliotek inte är helt pålitligt. Ett annat problem det är att när en Facebook-sida börjar köra annonser för första gången, då kan de annonserna visas på Facebook, men de visas inte i annonsbiblioteket. Så om jag väljer att lista alla de annonser som en Facebook-sida kör, då kan det saknas annonser som är aktiva för stunden. Ett annat sätt som bedragare gör för att lura oss, eller då möjligtvis i maskopi med Meta, det är att om en annons är del av ett annonssätt, då kan en del av det annonssättet, en annons i annonssättet, vara aktivt. Men när du listar annonser som körs för stunden, då visas inte den annonsen där i alla fall, eftersom annonssättet inte är aktivt, vilket ju egentligen är helt irrelevant. Och sen har vi det här problemet som vi har pratat om många gånger tidigare också, att det finns teknisk möjlighet för en bedragare att göra så att annonsen ser ut på ett sätt i annonsbiblioteket och ett helt annat sätt när den visas på Facebook. Så en annons som sprider desinformation om Uppdrag granskning kan i annonsbiblioteket visa en sko. Och det gör ju att det är inte pålitligt att använda för att granska annonser. Men nu vet vi att det som jag upptäckt, det var alltså inte en slump, eller med hög sannolikhet var det inte en slump, för Reuters konstaterar att den här lösningen som de använde i Japan, den fungerade så bra att den nu är en playbook i flera delar av världen, inklusive Europa.
Ja. Där är vi, och den sagan fortsätter ju. Här kan man ju bli lite frustrerad och känna, varför gör inte myndigheter någonting? Och ja, de har ju börjat, och det känns ju som att vi har ett år framför oss där vi kommer prata mer om det här, hur myndigheter agerar. Men någonstans så tänker jag också så här att det är ju vi användare som fyller Facebook med innehåll som gör att de kan tjäna pengar. Om vi slutar att göra det så har ju inte Facebook haft något att visa annonser för.
Nej.
Och jag tänker också så här, om vi som är så medvetna om detta rapporterar om det är en del av problemet och inte liksom ens försöker göra någonting åt det, Carl-Emil Nicka,
ja.
När kommer säkerhetsbubblan på webben så vi slipper Facebook?
Det är en jätterelevant fråga.
Politiker svara.
nej, jag kan svara bättre än så. Under julen så satte jag upp ett Discord-forum och har börjat konfigurera det för att vi ska kunna öppna säkerhetsbubblan, alltså vårt community utanför Facebook.
Bra.
Det är inte så att man kan registrera sig än, men servern är uppsatt och Discord är halvkonfigurerat. Jag utvärderar även en annan mjukvara som heter Fluent Community om den skulle passa bättre. Men det är en boll i rullning. Men fram till dess så är rekommendationerna att i PayPals fall avinstallera Honey.
Ja, det ger ju ingenting alls.
Så avinstallera Honey och i Facebooks fall så som vanligt använd annonsblockerare. Blockera de här Facebook-annonserna. Använd uBlock Origin, uBlock Origin Lite eller byt till Brave. Blockera annonserna så att ni slipper se dem fram till dess att Meta faktiskt tar itu med det här problemet. För det måste nog svida i plånboken innan de väljer att göra det. Eller möjligtvis, det finns en sak till faktiskt. Jag såg en väldigt glädjande nyhet här om veckan, nämligen att IAB Sverige, som är samarbetsorganisation för bland annat annonsörer. De har blivit portade från mediascenen i Almedalen eftersom de samarbetar med Meta. Det måste svida väldigt mycket för dem att de inte får komma dit.
Och då är det för att det är utgivarna som har den, eller?
Precis. Utgivarna som också ligger bakom den här kampanjen som pågår nu, där flera svenska medier försöker uppmärksamma problematiken med bluffannonserna på Metas plattformar. De har portat IAB Sverige eftersom IAB Sverige samarbetar med Meta. Glädjande att se, och två tummar upp för det. Och ifall du som lyssnar på den här podden vill ge två tummar upp eller ännu bättre fem stjärnor i ett recensionsformulär i valfri poddspelare, så tycker jag att du ska göra det, för då blir vi väldigt glada och det stärker oss och motiverar oss ytterligare att komma tillbaka redan nästa vecka med ett nytt avsnitt av podden som gör er lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att ni har lyssnat.